Vi har dragit igång den här podcasten för att det finns en önskan bland dagens jurister om att få ta del av den juridiska debatten på fler sätt än bara i tryckt form. I anslutning till det här uppstår en fråga. Kan en podcast bli en rättskälla? Den här reflektionen kan du bära med dig när du lyssnar på avsnitten och i vart fall med in i den kommande rättsutvecklingen. Ta en paus i jobbet eller i plugget. Här är säsong 2 av JP-möter.
Välkommen till vår podcast, Axel Karissendorf.
Tack så mycket.
Nu är du ganska välkänd i juristkretsar och sådär. Men om vi bara inledningsvis, om du skulle beskriva dig själv med tre ord eller tre egenskaper, vilka skulle det vara?
Jag är engagerad och drivande och hårt arbetande.
I ditt val i juristbranschen, så här, var det självklart att det skulle bli affärsjuridik?
Nej, så var det inte, utan under hela studietiden och nästan hela tiden då jag satt ting så hade jag som mål att bli domare. Utan det var först mot slutet av min tingsittning som jag kom att ompröva det, när jag förstod att jag hade möjligheter att få bra andra jobb, och samtidigt som jag insåg att domarkarriären var mycket långsam. Och under många år skulle bli mycket osjälvständig, som jag prövade om.
Så det var självständigheten i affärsjuridiken som lockade mest?
Ja, det var många olika saker. Alltså dels själva juridiken tyckte jag framstod för mig som roligare. Men kanske också att man tidigare i livet fick möjlighet att utvecklas i lite olika banor. Fick göra arbetsuppgifter självständigt. Jag började sitta ting ganska tidigt innan jag hade fyllt 25. Och när jag mot slutet av min tingsättning såg framför mig att jag skulle kunna bli rådman ungefär vid 42-44 års ålder. Och innan dess jag har en tjänstgöring som inte framstod som så fängslande. Och såg att man som på en advokatbyrå ganska snart skulle kunna få självständiga arbetsuppgifter, ta ansvar, utvecklas, få internationella kontakter, utnyttja språkkunskaper och sådär. Så tyckte jag att valet blev i så mått och enkelt. Det ska sägas, på den tiden, det var länge sedan, så fanns det inte så många platser på bra advokatbyråer.
Ja, det är inte så sällan som du benämns som idag en av Sveriges tyngsta affärsjurister i media och så vidare. Mm. Och det är ett ganska tungt renommé i en väldigt konkurrensutsatt bransch. Vad tror du att du har gjort annorlunda för att nå dit du är idag?
Ja, sån här ranking ska man ta med några nypor salt. Där får den här frågan ganska ofta från unga personer. Och det kan hända att förhållandena var lite annorlunda förr än nu. Men jag har inte eftersträvat de här höga positionerna som jag har fått i någon utsträckning alls, utan mitt mål när jag går till jobbet förr och nu, det är att göra ett bra jobb med det som liksom ligger på skrivbordet. Positioner har jag fått i en utsträckning som väldigt få andra, men det har varit mera resultatet av att göra de uppgifter man åtar sig bra. Kanske tacka nej till ett annat som man kanske inte är så intresserad av. Och sen tror jag att det kan bidra att, om man kan ha goda relationer med sin omgivning. Alltså ganska mycket uppdrag får man ju från kollegor. Man vinner nog på om man åtnjuter någon typ av respekt. Alltså det finns framstående advokater som är mycket förargliga och sådär. Men det är nog lättare att komma ut bra i ranking som man uppfattas som en kompetent och bra typ så.
Mm. Och du arbetade ju i närmare 25 år på Mannheimer Swartling,
ja.
Där du också var exekutiv delägare och chef för M&A.
Mm.
Men sen 2005 var det som du gick över till Rocher, för att etablera deras Stockholmskontor.
Mm.
Vad var det som triggade dig där och hur var den övergången?
Ja, bakgrunden var den att jag var då 52 år gammal. Jag hade varit, som du säger, chef. Jag hade också varit ordförande i samfundet och den tiden hade gått till ända. Några av mina närmsta kollegor hade gått över till Vinge. Och jag hade inte gått med. Jag hade fått frågan, men tyckte inte att jag ville gå tvärs över torget till den värsta konkurrenten. Med alla de positioner som jag hade haft och de vänskapsband som fanns i byrån. Men sen kom då en mycket god vän som jag har i Finland. Som är jämnårig med mig och som vi har samarbetat med väldigt mycket. Han har varit ordförande i det finska advokatförbundet. Och han har också varit mycket aktiv i IBA som jag också har varit aktiv. Alltså The International Bar Association. Och vid ett möte som egentligen handlade om någonting helt annat så berättade han att Roger Holmberg, som byrån hette då, Finlands ledande byrå, hade bestämt sig för att sätta upp ett kontor i Stockholm. Därför man såg att man kunde inte bygga på sitt starka varumärke, utan Nordens starkaste varumärken för advokatbyrån, mer i Finland. Man kunde inte bli större, men man såg hur Norden höll på att bli allt mer av en marknad och hur allt mer utav sånt som har att göra med affärslivet koncentrerades till Stockholm. Och att det inte minst gällde finska företag. Och så berättade han att det fanns ett villkor. Och det var att de hade en byråledare som de kände och trodde på. Och de hade gjort upp en lista av namn. Och på den listan fanns det ett namn, och det var jag.
Knära.
Då blev valet ganska lätt. Och egentligen, jag tyckte egentligen att jag hade varit väldigt tidig i livet och att jag hade 10 år kvar till pensionen som pensionen i alla fall som delägare. Och att 10 år kvar när jag hade gjort alltihopa egentligen bara hade att lämna positioner. För det ska man göra. Det är en bra ledaregenskap att lämna ansvarsområden efter sig. Det tedde sig inte som så tilltalande, utan jag var helt enkelt lite orolig att jag skulle göra som en eller annan. Före mig har gjort, nämligen att man blir en obehaglig typ för sin omgivning, att man så småningom slutar helt utan saknad. Om man lämnar då liksom se vad som hände med Roche, så var missionen att bygga detta till en ledande byrå också i Stockholm, och jag blev ju senior partner för hela Roche och tyckte att det var väldigt kul att leda den verksamheten. Men alla de mål som vi hade satt upp, de är uppnådda nu. Och firman går bra, har ett lokalt management. 8 år är en lång tid, och man ska inte vara ledare för länge. Och det kom att sammanträffa med att jag fick en fråga från marknaden om att stå lite närmare några stycken i svensk näringsliv. Men det förutsatte att jag hade en kort klientlista. Och jag hade haft några ärenden där jag hade någon gång fått avstå ett ärende mitt under och andra gånger tacka nej. Och det är så i advokatlivet. Men ibland så kan man tycka olika om vad som är kommersiella konflikter. Särskilt. Och så. Och jag såg framför mig att det där skulle komma att inträffa allt oftare i framtiden. Och då tyckte jag att tiden var mogen att bygga en butik. Ett mönster som finns då lite grann i Sverige, men som också håller på att utveckla sig utomlands. Ett alternativ till de stora byråerna, och där man få delägare, få biträdande jurister, lågt ratio, ett enda kontor, och där man löser uppgifter tillsammans på ett effektivt sätt. Där man tackar nej till ganska mycket uppdrag, men där man löser en del lite mer komplicerade uppdrag, ofta av krisrådgivningskaraktär, ibland med mediainslag, en del tvistlösning och en rätt mycket mera pick your brain än skriva långa PM i juridik. Och så har det börjat, och det har börjat bra. Jag har väldigt mycket att göra och har inte riktigt tid att bygga kontoret, men däremot ett fokus på att ta hand om de uppdrag jag har.
Ja, du har ju innehaft chefställning i flera sammanhang under din karriär. Vad skulle du säga, vem är du som ledare?
Ja, det ska egentligen andra svara på. Men jag har ju fått mycket feedback. Det allra mesta feedbacken får man ju när man slutar. Mm. Så att jag, om man ska liksom sammanfatta vad tycker andra. Då tror jag att det som jag har fått tillbaka är att jag är visionär. Att jag är tydlig. Att jag är kommunikativ. Jag är duktig på att leda möten och entusiasmera medarbetare. Och någonting som har glatt mig enormt, men som går som en väldigt tydlig röd linje genom de avslut jag haft, men kanske också karriären i stort, är att jag tror jag har en relativ styrka i att vara ledare för kvinnliga medarbetare. Jurister och andra.
Vad tycker du är viktigt hos en ledare själv?
Bland det allra viktigaste är att man är en bra föredöme. Jag tror att det är svårt att vara ledare på en advokatbyrå utan att vara ansedd som en duktig advokat. Men sen så tror jag att som det ser ut idag, om man vill driva en lite mer sofistikerad verksamhet, så gäller det ju att få medarbetarna med sig. Att entusiasmera medarbetarna, bygga självförtroende och bygga en kultur. Och ägna väldigt mycket tid åt ett samtal om vilka är vi, vart är vi på väg. Och också borra i lite grann i personer och säga, du är jätteduktig men tänk på detta och sådär. Och jag tror att det, med tanke på den liksom kvalitet som finns på alla nivåer på en bra advokatbyrå, så är det väldigt mycket mer att bygga upp självförtroendet, utveckla talanger än att komma med piskor.
Vi har ju kommit in på en del av några sidouppdrag som du har haft. Bland annat ordförande i advokatsamfundet.
Ja.
Och ditt engagemang i IBA.
Ja.
Och du är även hovauditör.
Ja.
Hur skulle du säga, ur ett karriärsperspektiv, hur viktigt är det att ha olika sidouppdrag?
Ja, jag tror att det är rätt så bra. Det finns ingen sådär modell som passar alla. Men det nätverk som man besitter som advokat har betydelse. Och det kan vara lite olika om man till exempel är försvarare, att då vara aktiv i försvararkollegiet, eller om man är konkursförvaltare motsvarande, eller om man är immaterialrätter, att man är med i en del föreningar och sånt där. Och det behöver ju inte nödvändigtvis att man ska liksom sitta i styrelsen eller bli ordförande, även om det kan vara bra. Men att träffa kollegor, att gå på seminarier, bygga en profil kring sig själv, det tror jag är väldigt bra. Det är väldigt trevligt och nyttigt. Det ska naturligtvis vara motivationsstyrt. Det går tillbaka, det gör ingenting om du inte liksom gör det med engagemang och gör det bra. Då är det bättre att låta bli, och man kan inte göra allt. Men jag tror att det är bra. Och sen är det berikande, alltså det här med advokatsamfundet, det lärde mig väldigt mycket om hur olika advokater har det. Det skapade väldigt goda och väldigt förtroendefulla relationer med många advokater som jag inte annars hade kommit i kontakt med. Och med advokater som bedriver verksamhet på annan ort, inte minst. Och det skapade också en hel del kontaktytor mot typ justitiedepartementet och med domstolar. Så att det hade ett väldigt stort värde för mig och är väldigt berikande. Jag har ju fått en del professionella uppdrag att leda möten. Och har man då under 3 års tid som jag lett 22 ofta viljestarka advokater, så har man glädje av det resten av livet. Att sitta till exempel som jag har gjort ordförande på bolagsstämmen när det varit riktigt kritiskt, det är en svår position, men man vinner på att ha lett möten i andra sammanhang innan man kommer inför en sån utmaning, även om bolagsstämman i sig är ett speciellt forum med speciella förtecken och som kräver kanske lite speciella egenskaper, men det är berikande och sådär. Så att samfundet har varit bra, de olika kroppar som finns kring universitetet har varit bra, olika föreningar har varit bra. Att ha ett kontaktnät, i alla fall om man är affärsjurist, utanför rikets gränser är både nyttigt och trevligt. Det är väl så att en viss omväxling är bra. Och att inte bara sitta skrivbordet 9-5 och slava. Hovauditorskapet har inte nyttoeffekter av det slaget, men kan vara intressant av andra skäl. Men ett svårt arbete.
Mm. Skulle du säga att du liksom söker kickar? Kan du fortfarande få kickar av jobbet? Det känns som att du har varit med om väldigt mycket.
Ja.
Men förstår du frågan? Kan du fortfarande
Absolut. Jo, det kan jag. Tro det eller ej, men det är typ när det är full rulle. Och man är som spindeln i nätet lite. När telefonerna ringer och kvällar och helger och så. Om man är med och bidrar till en läsning. Det har jag gjort nu senare år. Jag har varit krishanterare för ett av Sveriges största företag. Och var då adjungerad i styrelsen och ersättningskommittén. Och det var en svår situation under några månader. Och där styrelseordföranden, vdn, chefsjuristen och en del andra behövde stöd. Informationschefen inte minst. Och jag var en relativ doldis i det sammanhanget. Men man kände ändå att jag kan göra skillnad. Och mera erfarenhetsbaserat än, och omdömesmässigt än rena kunskaper. Det handlar inte så mycket om juridik. Eller jag har ägnat 2 sista somrarna åt ett mycket komplicerat generationsskifte i en familj med, där den väsentliga tillgången är en företagsgrupp. Och när vi fick det på plats, alltså det kändes bra. Det kändes bra.
Under din tid på Mannheimer så var du även med och utformade utbildningsprogrammet för nyexade jurister.
Ja.
Hur är din känsla för... Ja, en nyutbildad jurist när han kommer ut till arbetslivet. Kan man det man behöver eller det man kan kräva från utbildningen, eller bör utbildningen ändras i några avseende?
Ja.
Det är självklart en stor fråga.
Det är en stor fråga. Jag tror så här att den utbildning som ni håller på att avsluta nu, den är väldigt lång. Och den är väldigt bred.
Mm.
Och den är därmed ganska ofokuserad. Och vad som är viktigt när många liksom unga lyssnar på det kan man säga, det är att kvaliteten på studenterna idag, den är hög. Och det kommer ut oerhört mycket, oerhört ambitiösa och bra, liksom bra personer. Betydligt högre kvalitet än det har varit någonsin tidigare. Det är en större del av de bästa studenterna som läser juridik. Det sagt så kan man säga... Det finns ganska mycket som kanske inte juristutbildningen ska ta hand om, men som man behöver kunna för ett framgångsrikt yrkesliv. Och tittar man på en del basala faktorer så kan man ju liksom den juridik som kurserna säger att man ska kunna. Det tror jag man kan säga. Betygssättningen är nog lite sådär träffsäker. Det betygsätter nog mer ambition än juridisk begåvning och analysförmåga. Och någonting som jag med viss oro ser är att skrivförmågan redan på svenska är lite för ojämn. Och där skiljer det rätt mycket mellan könen. Och jag har funderat på vad det beror på, men om man ska våga sig på att generalisera lite grann bara, och det ska man tycker jag. Så skriver pojkar sämre. Män skriver sämre. Och vad det beror på vet jag inte, men jag tror att det kan bero på att kvinnor är bättre i skolan och har en bättre skolunderbyggnad. Och jag tror också att det finns en effekt av att skulle man bedöma utifrån vem läser böcker, så är det vanligare.
Då måste man ju få fråga vidare hur du ser på liksom jämställdhetsfrågan. Ja. Och hur det kommer sig då, om du nu tycker att tjejer ofta skriver bättre och kanske liksom presterar bättre i skolan eventuellt och så. Varför har vi så få kvinnliga, till exempel delägare och ledare?
Det är en bra fråga. Jag har inte alla svar. Jag hoppas att utvecklingen mot ökad jämställdhet som går väldigt långsamt fortsätter och i högre takt än hittills. Om man kan ha en könsblandad, åldersblandad grupp, så gärna det. Och kan det finnas andra inslag utav diversity, så desto bättre. Det är nog min erfarenhet att den bästa gruppen, den är blandad både vad gäller kön och ålder. Så det finns en hel del utmaningar och det är förskräckande få. Så få att ingen kan påstå att det vilar uteslutande på meritokrati. Utan det är snett. Och branschen måste som en trovärdighetsfråga lyfta sig åtskilligt.
Om vi fortsätter med lite advokatspecifika frågor. Advokattiteln är ju en kvalitetsstämpel. Men med den kommer ju också en hel del gränsdragningar och utmaningar. Och bland annat i portalparagrafen till reglerna om god advokatsed så framgår ju att advokaten ska tillvarata klientens intressen. Men vem är det egentligen som bestämmer klientens intressen? Är det klienten själv eller är det advokaten?
Alltså advokaten kan inte bestämma klientens intresse åt klienten i stil med vad klienten själv tycker. Vad klienten har för intresse, det bestämmer han själv. Men därmed inte sagt att advokaten alltid ska göra det som klienten säger. Utan det är oftast en dialog. Och det här området tror jag mig veta, det är mycket svårt om man bedriver en humanjuridisk verksamhet. Därför där kan det liksom bli så att moral och rättsliga normer och sånt där inte går liksom hand i hand mellan klient och advokat. På affärsjuridikens område så är det mera sällan ett reellt problem. Alltså jag kan inte nästan påminna mig att det har hänt rörande något viktigt i varje fall att en klient säger till mig att nu vill jag att du gör så här även om jag förstår att du avråder. Det är mycket, mycket sällan. Man ska serva klienten så att klienten uppnår vad klienten vill. Absolut, men det finns också gränser för vad man kan tillåtas att göra. Man får ju till exempel inte främja orätt. Också en central paragraf. Och ytterst så tror jag att den goda advokaten är inte så sugen på uppdraget att han tillåter sig vad som helst. Och har man den styrkan som advokat att man inte är beroende av en enskild uppdragsgivare, det skulle händelsevis kunna vara vem som helst, då inträffar sällan i affärssammanhang för affärsjurister den där riktiga målkonflikten mellan att klienten säger att jag har ett intresse, jag vill att du uppnår det, jag förstår att du vänder dig som i graven, men gör det ändå. Det är mycket sällan. Alltså, men en diskussion kan man ha. Och man kan göra väldigt olika bedömningar om ett visst förfarande är en risk som man ska ta. Så är det nog.
Ja, ett område som ju verkligen kan sägas utmana kärnvärden som lojalitetsplikt och tystnadsplikt och diskussion är ju penningtvättslagstiftningen. Och det tredje penningtvättsdirektivet implementerades i Sverige 2009. Och ålägger ju berörda aktörer ganska omfattande rutinkontroller i verksamhetsutövandet. Skulle du kunna berätta lite om vilka praktiska utmaningar en advokatbyrå möter i dess compliance med penningtvättslagstiftningen, reglerna?
Ja, det har blivit en väldig byråkrati kring framförallt identitetskontrollen. Och vem så att säga som är the ultimate beneficiary som det uttrycks i direktivet. Alltså den slutliga förmånstagaren. Det som gäller i form av penningtvätt och som upptar bördan i allmänhet, det är just identitetskontrollen. De stora praktiska och mera ideologiskt färgade problemen, det rör ju rapporteringsskyldigheten. Det är nu väldigt sällan som man får anledning att rapportera något. Jag har följt den här, som ni vet, penningtvättlagstiftningen nästan från början och särskilt implementeringen av det andra penningtvättdirektivet och varit aktiv i olika sammanhang. Jag tror att jag varit med om en rapport och det var just någon som kom med någonting som uppenbart gav misstanke om penningtvätten är en utländsk uppdragsgivare. Så där har man den typen av problem. Så det är en stor administrativ börda för någonting som kanske i allmänhet inte ger så mycket. Mm. Utan bara utreder identiteten och som gör att man har dokumenterat sina ansträngningar för att få reda på hur det är med identitetshandlingar och bolagshandlingar och annat och ägarstrukturer. Som det oftast visar sig, nästan alltid, en från de skyddsföremål som finns för penningtvätten, meningslös uppgift. Och så finns det den här rapporteringsskyldigheten som kan vara oerhörda problem. Och säkert kan göra det för vissa typer av advokater. Men det är väldigt få rapporter som kommer från advokater och från affärsjurister. Praktiskt taget ingenting.
Ja, för sammanfattningsvis, det är alltså en identitetskontroll man ska uppfylla.
Mm.
Och sen ifall det är något som tyder på penningtvätt då, så kan det också åläggas en rapporteringsskyldighet.
Ja, den är mycket sträng alltså. Ja. Och där är dilemmat att man ska rapportera utan att berätta det för klienten. Sen måste man avträda typiskt sett från det uppdraget. Och det belyser en del av de svårigheter som finns i spänningsfältet mellan lojaliteten mot lagstiftningens bestämmelser och den övergripande klientlojaliteten. Det är därför som advokatorganisationer världen över och inte minst i Sverige har rest sig mot den här penningtvättlagstiftningen därför att den sätter advokater i en ny roll som whistleblowers, som angivare av klienter och är ett hot mot någonting som i rättssamhället har ansetts haft ett väldigt stort värde, nämligen skyddet för det förtroliga samtalet mellan advokat och huvudman. Och det kan jag nog säga genom åren att det har jag varit med om rätt många gånger, att en huvudman kommer till en med någonting som kanske inte är alldeles okej och säger vad ska vi göra nu, och så kan man städa i det. Det hände åtminstone förra våren då och då. Det tror jag är en bra sak för samhället i stort. Att många människor vill ju göra rätt. Och rätt guidade så har advokater en väldigt stor roll att göra det. Skulle det första som händer när man begär att få hjälp om någonting som av något skäl har blivit en smula kladdigt blivit. Att så fort man går därifrån så ringer advokaten polisen och så kommer blåljusen hämta den och sådär. Det är inte så bra.
Ja, då ska vi gå in på ett ämne som vi faktiskt har pratat om förut. Juridisk publikation anordnade en debatt för ungefär ett år sedan när vi pratade om integritetsskyddet i Sverige.
Mm.
Och du har ju skrivit en del om integritetsskyddet i svensk rätt som du tycker är undermåligt.
Ja.
Och i grund och botten kan man väl säga att det handlar om en intresseavvägning mellan å ena sidan då integritetsskyddet och å andra sidan yttrandefriheten, som ju kommer till uttryck i varsin artikel, bland annat i Europakonventionen då. Och ja, det jag vill fråga dig egentligen, varför du tror att det har blivit så snedvridet just i svensk rätt? Vad beror det på?
Ja, det är lite olika skäl, men historiskt så har ju Sverige ett mycket, nästan världsunikt, starkt skydd för yttrandefriheten. Och den värnas mycket utav många, inte minst media, men också många andra. Och den omfattande yttrandefrihet vi har, den har tjänat vår demokrati väl. Och den är här för att stanna, det tror jag alla är överens om. Samtidigt har vi, inte en världsunikt svag, men om man jämför med de flesta länder som vi normalt sett jämför oss med. Jag menar, länder i Norden eller länder i Västeuropa eller andra liksom etablerade demokratier. Ett väldigt svagt integritetsskydd. Så den balans som Europakonventionen till exempel eller Europadomstolens praxis är uttryck för, den har vi inte riktigt i Sverige. Och anledningen att det har hänt så lite är att problemet har fram tills nyligen varit relativt litet. Medan det som fick mig att engagera mig i det här, det har primärt rört det dåliga integritetsskyddet i förhållande till den integritetskränkande bilden och filmen och publiceringen och spridningen av sådana alster. Där har problemställningarna eskalerat bara på ett drygt decennium, något helt enormt. och med ny teknik och med den fascination som finns kring nakna kroppar och filmer och bilder av personer i sexuella intima situationer, allra helst utan att de är medvetna om det. Det gör att det är nu ett väldigt stort problem. Och det är inte Sverige unikt om, utan det finns också andra länder som vi normalt sett jämför oss med, där man sett fasansfulla exempel, där huvuddelen av problemet handlar om unga personer som förekommer i sammanhang där de inte vill synas. Ofta utan samtycke, ibland med samtycke, men där spridningen inte sker av samtycke, och där det är numera mycket aktualiserade the right to be forgotten inte har något utrymme, utan en bild som kan genera någon eller några kan finnas kvar för evigt. En film, kanske tagen utan någons vetskap eller samtycke i en sexuell intim situation, kan spridas och rätt av säljas, och skyddet för det är mycket undermåligt. Så att där har det då varit många omgångar, men också mycket stort motstånd. Jag tror att det första behovet av lagstiftning identifierades så tidigt som 1966. Och sen, jag kan inte räkna antalet, jag tror att det är 8 olika lagförslag som har legat på bordet. Och det dröjde ända till 1 juli 2013 i år, då vi fick ett visst rättsskydd som tar hand om de allra, allra värsta situationerna. Men det är i sanningens namn inte mycket mer än en tummetott. Och de mest skyddslösa är fortfarande i betydande mån skyddslösa.
Precis. Det du refererar till är ju den nya lagen om kränkande fotografering.
Precis det.
Eller hur? Hur ser du på att inte spridningen omfattas av den här regleringen?
Ja, det är ju ett tillkortakommande. Om man ska titta på vilka personer är det som skulle vara i behov av ett rättsskydd och vad består bristerna i, så handlar det väl just, och det kan man säga understryka, att problemställningen handlar nästan uteslutande om utanför det grundlagsskyddade området. Men det är just spridningen, där skyddet inte är noll, men där det är uttunnat på ett sätt som jag menar att det saknas rättspolitiska skäl till. Spridningen har varit kärnfrågan nästan från början till slut, och den finns inte där. Och det skyddet borde man allvarligt överväga att införa.
Så du anser att lagstiftaren egentligen har missat målet lite med den nya lagen?
Alltså den lagstiftning vi har är bättre än det rättsläge som rådde innan. Den lagstiftning vi har, den tar bort en hel del annars uppenbara risker för att Sverige gång efter annan skulle fällas i Europadomstolen, och kanske mer viktigt, utsätta många, ofta unga, skyddslösa personer för oacceptabla skadeverkningar. Det är egentligen där det sitter. Så att det är mycket bättre än ingenting, men det är inte ett tillräckligt bra resultat. Och jag ser med de kvalifikationer som följer av att det här primärt inte är en fråga för grundlagsskyddade medier, där det nästan inte förekommer någon spridning av det här slaget som är farlig i vårt land, att man inte kunde ta tag om det här. Ja, men det händer ju fasansfulla saker. Vi har haft flera självmord i Sverige, vi har haft några självmord i Kanada med unga tjejer som egentligen inte har gjort någonting annat än att visat sig nakna framför en webbkamera som sen har spridits. Och att ha ett läge när sånt kan, beroende på omständigheterna, ske utan att det finns något som helst rättsskydd. Man säger att det var tillåtet. Det tycker jag att fler än jag borde reagera mot.
Då måste jag också fråga hur du ser på, det kom en hovrättsdom för ett par antal veckor sedan i ett smygfilmsfall där skadeståndet sänktes för flickan som hade blivit då, fått den här filmen spridd på en porrsajt från 130 000 till 25 000 eller något liknande. Mm. Med en motivering om att det idag är mer accepterat att vara offentlig med sitt sexliv och så vidare. Hur ser du på den motiveringen av hovrätten?
Nej, alltså som väldigt många andra så reagerade jag mot den passusen i domskälen. Och det första som slår an är, vad fick de det ifrån? Mm. Och det andra, det är kanske mer en juridiskt betingad reflektion. Och den skulle inte var och en i princip vara berättigad till ett integritetsskydd. Även om det vore så som hovrätten sannolikt, utan att det är alldeles riktigt, i alla fall inte underbyggt, tyckte att det var rätt vanligt. Så att många tyckte att det var en del av den umgängeskulturen att man skickade ut bilder på sig själv och sin partner när man har sex till sina vänner och sånt där. Men om man nu inte tycker det, har man inte då rätt till ett rättsskydd mot att en sån film tagen utan samtycke, spriden utan samtycke skickas ut. Så att jag tror väldigt många reagerat mot den passusen i domskälen, och den är naturligtvis inte bra. Den är inte bra för förtroendet för rättsväsendet, utan ger ju ett intryck av att där sitter ett antal gubbar som är inskränkta och som inte riktigt har stöd för sina föreställningar.
Man pratar ju väldigt ofta om den personliga integriteten och yttrandefriheten som två intressen som liksom krockar. Mm. Kan man tänka sig att ett väl fungerande integritetsskydd är en förutsättning för en fungerande yttrandefrihet också? Mm. Alltså att om man inte upprätthåller integritetsskyddet så vågar ingen plats till slut yttra sig, kanske, för att man...
Ja, man kan också se det som så att om det blir allt för ensidigt så förlorar yttrandefriheten en del av sin naturliga legitimitet. Om man, som jag tycker, att en stark yttrandefrihet är centralt i en demokrati, och vi har särskilda skäl att värna om den och vår historia, och ska med utgångspunkt i den så margin of appreciation som Europadomstolen har uttalat att ett land har, försöka värna om vår egen situation, då är det antagligen klokt att ha ett bättre rättsskydd just i det här avseendet, där skyddsbehovet är så uttalat och där det kommer så många exempel på att vårt skydd är otillräckligt. Därmed skulle yttrandefriheten vinna i legitimitet. Det här har jag drivit i den här debattartikeln och på många seminarier, inklusive den bästa typen av debattfora, nämligen när företrädare för media och jurister, gärna politiker även om de oftast rymmer, är med. Och det finns ingen liksom klar skiljelinje mellan jurister och mediamänniskor i det här sammanhanget, utan väldigt många journalister har jag fått medhåll av när det rör en sån här sak. Det är alltså som många saker här i livet, en balansering av lite motstående intressen. Och här kan man säga, här finns ett litet område, men som är sakligt sett väldigt betydelsefullt för egentligen två grupper av människor. Typiskt sett unga kvinnor och typiskt sett några få väldigt kända personer. Inskränkningarna betyder ingenting för de värden som... och stora och betydelsefulla värden i vår demokrati som yttrandefriheten är till för att skydda. Nämligen den samhälleliga information, allmän debatt, politisk och religiösa föreställningar. Det finns ingenting sånt som det här kommer i konflikt med. Och har man någon tro på lagstiftningen, någon tro på rättsbildningen, någon förtroende för domstolarna, så är detta inte äventyrligt, utan skulle bidra till att vi hade en bredare uppsättning av mänskliga rättigheter och på sitt sätt en yttrandefrihet med en större grad av legitimitet.
Mm. Ja, vi brukar ofta avsluta den här podcasten med att be dem intervjua och komma med lite tips och råd för unga jurister och studenter som är på väg ut i arbetslivet.
Ja.
Och vanliga svar vi får är att vi ska följa våra hjärtan och jobba hårt. Jag tänkte höra om du avslutningsvis har någon annan input till oss att komma med.
Ja, alltså, det skulle i så fall vara närmast en viss modifikation av i alla fall det sista budskapet. Om vi börjar i den ändan så tror jag i och för sig att det här yrket, om man ska lyckas, kräver en arbetsinsats. Men det kräver också någonting annat, nämligen en lite bredare personlighet med lite större intressen. Jag tror att det är oerhört viktigt att också ge utrymme för annat i livet. Den goda arbetsinsatsen och den känslan av att varje måndag gå in på kontoret var det nu ligger, med den härliga känslan av att här ligger en obruten hägrande arbetsvecka för fötterna. Den kräver att man har ett liv utanför arbetet och att det är bra. Satsa på kultur, på familjeliv, vänner, resor, semestrar. Det finns alla liksom möjligheter. Ska man bli någon person som har tyngre ansvar, så förväntas det ofta att man har en lite bredare uppsättning av kvaliteter än man får om man uteslutande ägnar sig åt att göra ett så bra arbete som möjligt. Och skulle jag ha någon annan modifikation på alla liksom första följd i ditt hjärta, så kan man säga att det kan ju möjligen vara att göra någonting liksom lite ovanligt när man kommer ut så här. Att varför inte ägna sig ett slag åt en ideell organisation om man tycker att det är trevligt? Varför inte fundera på någon lite ovanlig utlandsstationering? Alltså att bygga upp ett kontaktnät så. Och sen så tror jag att det fortfarande är så. Att ta inte det här med liksom karriären på det sättet på så stort allvar. Liksom sikta inte mot positioner eller så. Utan ta det med mått och steg. Försök läsa vad som ligger för fötterna den närmsta dagen eller den närmsta veckan. Lite mer avspänt i förhållande till vad det här kan komma och sluta. Jag tror på sitt sätt att det är kontraproduktivt att fundera för mycket på det. Det blir som det blir. Jag tror att jag och många med mig som det kan sägas har gått bra för, vi kan säga med betydande mått av auktoritet att om det går bra eller inte, det är i alla fall väldigt mycket slumpar och tillfälligheter. Det finns de som var jämnåriga med mig som var väldigt duktiga och som kanske inte har synts eller märkts så mycket. Och det finns andra med mig som kanske inte är så jättemärkvärdiga, som kanske har gått oförtjänt bra för.
Tycker det var en väldigt, väldigt bra sammanfattning.
Verkligen.
Och vi får passa på att tacka dig, Axel, så himla mycket. Får vi också passa på att skicka iväg en god julhälsning.
Ja.
Absolut.
Det här var alltså det sista avsnittet av säsong 2 av JP-möten. Och även fast det självklart fortfarande är långt kvar till att en podcast kan komma att bli en rätt källa, så hoppas vi att ni i vart fall har kunnat få lite inspiration och haft lite glädje och behållning av några av de ämnena som vi berört under säsongen. Vi som har jobbat med det här avsnittet var jag själv, Joakim Skarp, Filippa Sjödén och Sara Hovig. Och JP möter tillbaka till våren igen. Men ni får jättegärna hålla utkik på vår hemsida och Facebook-sida så länge. Så god jul och gott nytt från hela JP-redaktionen. Tja tja!